Tack, kära Jörg.
Hej! Varmt välkomna till seminarium om nya gasledningar i Östersjö. Är det harmlöst affärsprojekt eller risk för Östersjöns säkerhet och miljö? Och avsikten med dagens seminarium är att vi tar upp alla mot- och för-argument och vi försöker välja vilka är mest. Seminariet ordnas av Sverigesternas förbund som etablerades 1956 av esterna som kom som båtflyktingar till Sverige 1974. Och den föreningen fyller nu 60 år i oktober. Och det har sysslat ju mycket med politikfrågor tidigare under Peter Luksepps tid när han var ordförande. Men nu har vi fått igen en fråga som vi brinner för. Och här är våra talare. Och vi kan göra så att alla presenterar sig väldigt kort. Det är bäst. Vi kan börja från Anke.
Hej, jag heter Anke Schmidt-Feldsmann. Jag kommer från Tyskland, som många säkert redan gissade med min efternamn. Jag är forskare och jag gillar mina fakter om EUs utrikespolitik och EU-Ryssland-relationer och Östersjöns säkerhet. Och jag har sysslat också en hel del med den europeiska energimarknaden, så gasledningsprojektet och bland annat kanske också säkerhetsaspekter berör min forskning väldigt mycket.
Mm. Jag heter Hans Wallmark och är riksdagsledamot och Moderaternas försvarspolitiker talesperson.
Patrik Oksan, en politisk redaktör i Hela Hälsingland och ledarskribent inom Mittmedia med fokus på bland annat säkerhetspolitik och EU. Tidigare EU-korrespondent i Bryssel också.
Och Kristoffer Karlsson, säkerhetspolitisk talesperson för Liberala ungdomsförbundet.
Jag tycker att det är väldigt bra att vi har här i kvinnor och yngre och lite äldre. Så jag tycker att det är väldigt bra blandning av talare. Men vi har ju bara en timme här. Och vi har väldigt mycket att prata om. Och då inleder jag med den frågan, diskussionen, att just det, ni ser den kajen där. Det är apotekskajen, eller Putinskajen, som lokala folk brukar nu kalla den. Så nu pratar vi om två nya gasledningar som planeras mellan Ryssland och Tyskland av Nord Stream i Östersjön. Och enligt Nord Stream är gasledningsprojekt endast affärsprojekt. Men 10 EU-länder skickade i november ett gemensamt protestbrev till Europeiska kommissionen. Och här börjar vi. Varför skickade de 10 länder det brevet till kommissionen?
Det var någon forskare som skulle svara på den frågan. För det handlar om fakta, vi andra håller oss till åsikter.
Till att tycka till, exakt. Så vi har redan 2 befintliga gasledningar genom Östersjön som transporterar rysk gas direkt till Tyskland, som är det landet inom EU och landet överhuvudtaget som importerar mest och använder mest rysk gas. Efter det är det bara Italien. Och sen mycket mindre volymer som importeras av andra EU-medlemsländer. Varför protesterar nu de 10 EU-medlemsländer mot att Tyskland ska få sin gas direkt från Ryssland? När de första 2 gasledningar diskuterades, planerades och byggdes kan man hävda att det var ett annat säkerhetsläge i Europa. De byggdes klart, man började planera dem redan 1990-talet. Och de byggdes klart efter millenniumskiftet och efter att de 10 nya, inte längre så nya, central- och östeuropeiska medlemsländerna gick med. Och egentligen tänkte man ju att det faktum att de nya central- och östeuropeiska medlemsländerna med skulle säkerställa stabiliteten, öka handel med Ryssland. Men ändå tyckte vissa att Ukraina var inget pålitligt land så som transitland. Så det fanns anledningar varför motståndet mot de två gasledningar var kanske inte så starkt som det är idag. Säkerhetsläget i Östersjön var inte så anspänt som det är idag efter Krim-annektering och kriget som fortfarande pågår i Östukraina. Så nu protesterar de länder mot att gasledningar skulle kunna användas som ett politiskt påtryckningsverktyg mot å ena sidan Ukraina, som skulle inte längre vara ett transitland för de väldigt viktiga stora volymer av rysk gas som Tyskland köper och även andra västliga EU-medlemsländer. Å andra sidan skulle det även kunna användas som ett påtryckningsverktyg mot själva Tyskland, mot Berlin. För att nu skulle de 4 gasledningarna genom Östersjön vara det enda sättet Tyskland får direkt gas från Ryssland. Så inga andra länder skulle drabbas. Skulle man välja att hota att stänga av eller minska volymen som transporteras direkt till Tyskland. Sen påstår de länderna också att det man utsätter sig för ekonomiska påtryckningar. Och där kan man också hävda att på den kommunala nivån att många regioner i de berörda Östersjöländer påverkas direkt av de planerade 2 ryska gasledningar i Finland, i Sverige och även i Tyskland, som ska ju också ge tillstånd till att de 2 nya gasledningarna ska kunna byggas. Och sen i den stora bilden är det också många som oroar sig över vilka signaler det skulle ge till Kreml, till Ryssland, att man tillåter att ett så pass stort projekt genomförs. Och då måste man påminna om kostnaden, vilket är 9 miljarder euro ska det kosta. Och de som protesterade mycket starkt mot att de krigsskeppen Mistral från Frankrike skulle levereras eller inte levereras till Ryssland strax efter Krim-annektering, de kostade mycket mindre pengar än just de här gasledningar. Samtidigt kan man också säga att de gasledningar kommer inte ens finansieras av aktieägarna helt. Gazprom och Nord Stream konsortium har räknat ut att de skulle bara ta notan för 30% av hela projektkostnaden. Samtidigt påstår man ändå att det skulle inte drabba europeiska skattebetalare. Men någon måste ju ändå betala de andra procenten som fattas i finansiering. Och när man talar om ett projekt som kostar 9 miljarder euro just under en tid där EU och USA har tillämpat sanktioner mot Ryssland, mot stora finansieringsmöjligheter. Banker får inte längre låna ut pengar för långsiktiga investeringar. Just för att protestera starkt och tydligt mot Krim-annektering och kriget i Östukraina som fortfarande pågår med aktivt stöd av ryska trupper och materiel. Så att då faktiskt indirekt ge möjlighet för en finansiering av kostnader som man har i Ryssland idag för den militära upprustning som pågår, det är någonting man protesterar starkt emot. Så det finns olika aspekter som är väldigt kritiska till utvärdering av projektet.
Mm. Jag kan gärna haka i där lite grann. För att jag var i Bryssel som korrespondent för SVT när den första ledningen diskuterades. Och det fanns ett motstånd då, men det fanns framförallt från Baltikum och Polen. Där man var väldigt upprörd över det här. Därför att man såg den här risken med att man blir utsatt för ett geopolitiskt maktspel med gas. Sen dess har ju de här länderna då jobbat väldigt aktivt på att skapa en alternativ försörjningskälla. Så att både polackerna och litauerna har ju byggt LNG-anläggningar för att ta emot LNG-gas med fartyg till exempel. Polackerna har sagt nu att 2022 så avser de inte att förnya avtalet med Gazprom om gas. Och jag såg här nu i polska nyhetskällor igår så kom uppgifter om att Gazprom nu har skruvat på gasledningarna trots att det återstår 6 år. Och då är det ju ingen slump därför att det här ligger då innan toppmötet för NATO i Warszawa. Så att Ryssland har ju då stängt gasledningar och tappat och använt det som påtryckningsmedel både mot Ukraina och nu vad det verkar mot Polen. Och här finns en historisk skillnad för att relationen mellan Ryssland och väst när det gäller gas, den är gammal. Västeuropa importerade gas under Sovjettiden, men då var det stabila leveranser. Då använde inte Sovjetunionen det som ett politiskt spelkort. Om jag har liksom läst på rätt i hur det fungerar med det kalla kriget. Så här ser vi liksom hur gasen är ett geopolitiskt maktmedel på ett annat sätt.
Kommer ni ihåg vad svarade Juncker? Eller hur kommenterade Juncker ländernas brev? Eller den protestbrev?
Jag kan inte svara på raka. Ja. Kanske Anke kan svara på raka. Men du har svaret.
Det beror på vad klockan var den dagen han gav svaret.
Men Juncker tog ju upp just den lag rättsliga aspekter också. Att det är ju EU-rätten som är ju också viktigt här, att det är ju inte bara Sverige eller Finland eller andra länder som det berör, men det är ju också EU-rätt. Det är ju energi och miljöregelverket som gäller här också. Men om vi ställer en fråga så att hur ställer sig liberalerna och moderater här i
frågan? Var vinna Sverige?
Ja. Nej, men jag tycker din beskrivning av både det som var processen tidigare och vad vi befinner oss nu i allt väsentligt väldigt korrekt. Och det är viktigt att de får det här bredare perspektivet. Det är inget tvekan om, precis som Patrik är inne på, att energi är en del i verktygslådan när det gäller försvars- och säkerhetspolitiska påtryckningar. Och vi har sett det har använts. Det är ingen tillfällighet också att man har nu byggt upp också ett NATO-center av excellens när det gäller just energifrågor. Därför att vi vet att det förekommer. Jag tycker också Patriks intervention här liksom illustrerar det. Vi har sett det riktat också mot Bulgarien för ett antal år sedan. Så det är det ena. Det andra är ju faktiskt att det som skiljer nu från då är att nu har ju också EU mycket tydligare uttalat sig kring den här energiunion. Att man inte ska göra sig beroende av bara en producent. Och precis som du själv beskriver så är Tyskland idag den största köparen av alla EU-länder utav rysk gas. Där skulle ju möjliggöra att man blev ännu mer beroende av det. Och där tycker jag det finns goda skäl att som vän av Tyskland förhindra att detta sker. Till det så kommer ju, och det var ju även diskussionen när den första ledningen drogs, varför man valde då det havsbaserade istället för det landbaserade. Då hävdades det ju från Gazprom och de andra att det var en kostnadsfråga. Men vi var ju några stycken som sa att det handlade lika mycket att man inte ville se till så att Polen och Ukraina fick reveny av det, alltså tjänade pengar på det. Jag tror att man inte ska vara, man ska inte sticka under stol med att det här kan ju också vara ett sätt att ytterligare se till så att Ukraina inte kommer att kunna tjäna pengar på att det går gastransporter genom deras territorium.
fanns ju en annan dragning som aldrig utreddes, så det var ju genom Lettland, ja, och det ut i havet.
Precis, så att det är liksom, men jag tror att det finns sammantaget väldigt mycket som talar för att också se det som skedde då i ett annat ljus utav det som sker nu. Det finns flera andra faktorer som än mer sammantaget gör att det finns all anledning att vara väldigt tveksam. Och sen finns ju det här brevet, det finns flera länder som är engagerade i det. Därför så blir det ju, som så ofta jag tittar på Patrik som ändå har den EU-kunskapen, till slut så handlar det om politik. Det handlar om att väga olika intressen, det handlar om att väga olika länder mot varandra. Och då tror jag att det är viktigt att Sverige är en mycket tydlig röst i detta på de som är tveksamma och vill säga nej. Där har vi en betydelse, och det är därför min förhoppning är att Sverige nu som land och vår regering ska ta ställning på brevskrivarnas sida. Vi vet ju också att det finns kommissionärer som den lettländska kommissionären som också offentligt har uttalat tvivel. Så att även om man hänvisar till EU-rätt i ett Junckerbrev, så kommer det att bli en till syvende och sist en politisk avvägning, och då får man väga flera av de här sakerna. Och då tycker jag det finns säkerhetspolitiska skäl, det finns energipolitiska skäl, och det finns också skäl utifrån ett tyskt perspektiv att vara väldigt tveksam, och därför borde man säga nej.
Absolut, jag håller med dig Hans, säger det som sagts tidigare här i panelen. Det här med pengarna, de pengarna som Gazprom får in från gasförsäljning kommer ju gå direkt in i tyska staten och var ytterligare ett medel i påtryckningar mot Västeuropa. Och med den utveckling vi har sett med Krim-ockupationen och med rysk trupp i Ukraina och kränkningar, så är det viktigt att man inte spelar Putin och Kreml i händerna. Och Sverige skulle ha ställt sig bakom brevskrivarna i första läget och bör göra det nu. Jag är väldigt glad för att Liberalerna starkt och tidigt har gått ut emot den här gasledningen och också som enda parti på Gotland har gått emot Gazproms försök att hyra hamnen här.
Jag ville bara hoppa in och påpeka att Lars Grönstedt som jobbar ju för just Nord Stream Consortium i Sverige. Han reagerar just på Liberalernas debattinlägg, och där säger han väldigt tydligt: gasförsäljning är Rysslands viktigaste skattekälla. Så även själva konsortium inser ju betydelsen för den ryska ekonomin, och just det strider ju direkt emot faktum att EU och USA har tillämpat sanktioner för att omöjliggöra en ytterligare upprustning och för att sätta press på Kreml att man ska verkligen respektera folkrätten. Så det att finns en förståelse för att det är just viktigaste inkomstkälla just nu med handel.
Först Kristoffer.
Absolut, och därför borde även gasen tas in i sanktionerna mot Ryssland.
Det skulle jag nog påstå är helt omöjligt. Hur skulle man då ersätta? Det är ju just problemet med gasen och gasimporter som är beroende av gasledningar. Hur ska man då tillämpa sanktioner och säga, ja men imorgon ska vi inte längre importera gas? Det är långsiktiga investeringar, och det är ju också själva problematiken att när man väl har byggt de två nya gasledningarna, de befintliga redan, ska leverera rysk gas till västeuropeiska länder under de kommande 50 åren. Så det går inte att bara säga att vi vägrar nu importera rysk gas om man inte har alternativa möjligheter just idag. Det kan man långsiktigt planera, vilket är ju också en del av energiunionen. Syften, men det är helt omöjligt att säga att ja, nu ska vi sätta gasen på sanktionslista. Det är inte så lätt, med olja är det mycket enklare. Då kan man välja att köpa på den öppna marknaden, på den globala marknaden, och det är fullt möjligt. Men gasen skulle jag nog hävda är helt omöjligt.
Ja, jag tycker egentligen det är intressant att vi breddar diskussionen också just till att nu kommer in på sanktionerna. Därför att det är också verkligen en del av det. Det som är problemet är att vi ska vara glada över att vi bara har de sanktioner vi har idag. Jag tillhör de som tycker det är otillräckligt, även om jag inte skulle vilja gå lika långt som du för ingasen. Men jag skulle vilja att vi var ännu tydligare med de finansiella vapen vi har gentemot Ryska federationen. Problemet var ju bara att inför det toppmöte som avhölls här bara för några år sedan, så var ju en förhandsdiskussion huruvida man skulle upphäva sanktionerna. Nu är de förlängda till januari nästa år. Jag är väldigt rädd för att vi nu på olika sätt från olika länder, varav Tyskland är ett av dem, har påbörjat ett normaliseringsförhållningssätt gentemot Ryska federationen. Och då är det viktigt att komma ihåg varför vi har sanktioner. Och det berörde du. Det är den illegala annekteringen av Krim i strid mot folkrätten och internationella överenskommelser. Till det så är det så att rysk trupp finns i östra Ukraina sedan april 2014. Enligt FN så har 10 000 människor dödats och 20 000 skadats. Och vi har Minskavtalet och Ryssland har inte gjort någonting för att implementera det. Därför är det viktigt att också se detta i sin helhet. Det här handlar inte om att gå tillbaka till business as usual eller back to basics. Det är ett nytt och mycket allvarligt läge. Och det skiljer också, jag vill verkligen understryka det, mellan nu och då. Vid den tidpunkten, när vi tidigare diskuterade, då fanns en förhoppning och delvis en strategi från europeiska länder att ändå försöka involvera Ryssland. Man uppfattade att utvecklingen gick mot att man skulle demokratiseras. Och någon gång i början av 2000-talet så höll också Putin ett berömt tal i förbundsdagen i Berlin, där han liksom sa att Ryssland vill bli som er andra. Tyvärr, det är inte där vi befinner oss idag. Och det gör att vi måste se situationen sådan den är idag. Och då är det allt talar för brevskrivarnas klokhet.
Mm. Men, det finns ju...
Nej, men bara haka i där så kan man ju konstatera att vi måste också titta på vad vill Ryssland? Vad är Rysslands övergripande mål? Jo, det är ju att få den europeiska säkerhetsordningen att bryta samman, bryta den transatlantiska länken.
Vet vi det?
Det är väldigt tydligt om man tittar på de säkerhetspolitiska doktrinerna och dokumenterna och agerandet och vad ryska företrädare pekar åt riktning. I det då så är ju gasen en del av det spelplanet. Det måste vi inse. Vi måste se att det finns en aktiv spelare som har ett annat mål. Men jag skulle vilja rikta, för det är för att du kanske kan siffrorna, för jag kan dem inte på rak arm. Men min bild är ju att om vi tittar på gasledningskapacitet mellan Ryssland och EU och det importbehov som EU har idag, så används ju inte ledningarna till 100%. Och EU-kommissionens prognoser är ju också att gasanvändningen kommer att minska kommande 15-20 åren, alltså kommer att gå ner. Men har du något siffror i huvudet på beläggningsprocenten av om vi tittar på de landburna ledningarna som är transiteringen också?
Det handlar inte bara om siffrorna skulle jag hävda, för att just nu handlar det också om vi har de befintliga gasledningar, den ena som dras genom Vitryssland och den andra som går genom Ukraina, och sen har vi de två rätt så nya gasledningar genom Östersjön. Och det som händer nu, och det som bekräftades också av Alexej Milla av Gazprom på St. Petersburg ekonomiska forum just bara några två veckor sedan.
Där Junke var med.
Han bekräftade då, och här citerar jag en artikel, Gazprom prepares to wind down the central route. Så han bekräftade att man kommer att helt avveckla de befintliga gasledningarna genom Ukraina. Så syftet är att stänga helt av och avveckla transit av gas genom Ukraina. Istället ska man använda de fyra då, så de två befintliga och de två planerade gasledningar, för att transportera samma gas som man annars skulle ha transporterat genom Ukraina. En anledning är att Ukraina har sagt att man vill minska själv import av rysk gas för rätt så tydliga anledningar. Men Ukraina skulle ändå kunna agera som transitland, eftersom Tyskland och de andra västeuropeiska länderna är ju de största köparen. Så det måste man ta hänsyn till, för att just nu används inte de två gasledningarna helt och hållet. Men vi har sett en ökning under år 2015, snabb ökning upp till 70%, så det är inte 50% som man häftar i vissa ledartiklar. Men Det finns samtidigt en tydlig minskning på exakt samma volymer genom Ukraina. Så det är sammankopplat. Så att hävda att ja, men man utnyttjar ju inte de där gasledningarna. Det har också något att göra med att man vill ju avveckla gasledningen genom Ukraina helt och hållet. Vilket nu bekräftades. Tidigare förnekades just det där syftet. Men nu har vi bekräftat.
Och jag vill använda dig för att vägspela fram min poäng här för att knyta in då. Är det här ett marknadsekonomiskt projekt, de här gasledningarna? Nej, det är inte ett marknadsekonomiskt projekt. Tittar man på det, och det här säger bedömare centralplacerat på EU-kommissionen också. Ja, men alltså, marknadsekonomiskt är det här idiotiskt. Ska du bygga nya ledningar för 9 miljarder för att skrota den infrastruktur du har som du kan använda? Det är riktigt dålig företagsamhet. Det är alltså inte ett företagsintresse som ligger bakom det. Möjligtvis så kan man säga att ett statskapitalistiskt intresse som den ryska staten som huvudägare av Gazprom har, där man då har lyckats knyta in ett par tyska energibolag i det här projektet.
Det är ändå ett företagsintresse. Det är ändå kommersiella intressen, för att det är inte samma företag som bedriver alla de där gasledningar. Så man drar ju in europeiska företag som inte varit med i de första två gasledningar för de nya planer. Till exempel hade man inte med Österrike. Och nu kommer man inte ha med Danmark, som var också delägare.
Och absolut, och det har ju funnits av och till olika former av andra västeuropeiska företag som har varit inne på den ryska olje- och gasmarknaden. En del har kommit och en del har gått, så det ska man vara medveten om. Men jag tror att det är väldigt viktigt det Patrik ändå understryker. Det är att vi gör ett allvarligt fel när vi betraktar Ryssland som en likadan aktör som Sverige eller Danmark eller Holland. Det är det inte, utan detta är på ett helt annat sätt statskontrollerad verksamhet. Och det gör också, det finns all anledning för oss att understryka, att tittar man i Ryska federationens säkerhets- och försvarsstrategi så är det uppenbart att allt detta är olika sorters verktyg i samma låda. På ett helt annat sätt än det är hos oss. Och därför, jag delar den bedömningen att det finns starka marknadsekonomiska skäl att vara väldigt ifrågasättande till hur man nu tänker. Men om man tittar utifrån ett geostrategiskt, ett säkerhetspolitiskt strategi, ja, vill man från rysk sida göra ont för Ukraina och dessutom förbättra sitt ännu starkare relationsbyggande med Tyskland och dessutom vara inne i Östersjön, ja, då är det ju ett väldigt logiskt projekt. Och det är det ljuset man ska se det. Och då måste vi fundera igenom, och då ställer du frågan till mig som moderat, du måste ju då liksom tycka, vad är nationens intresse? Absolut. Och då måste vi ställa oss frågan, vad är då svenska nationens intresse? Ja, det tycker jag inte att vi ska ha den här typen av industriell verksamhet i Östersjön i det läge vi befinner oss i nu. Vi skulle behöva lugn och ro för fortsatt övningsverksamhet. Under juni månad så har vi haft 40 000 trupp som har rört sig här i Östersjöområdet i olika delar av övningen med Baltops som delar. Och det finns säkerhetspolitiska och geostrategiska skäl som talar emot, och den europeiska energiunionen. Så att jag tycker att när man lägger allt detta tillsammans så är vågskålen väldigt tungt vägande i den ena delen och rätt lätt i den andra.
Men kan jag då också ställa frågan, nu representerar inte ni direkt Gotland eller de som bor i Slite eller även Karlskrona. Men vad säger du då till de som tycker att det är ett jätteviktigt projekt? För att det kommer ju finansiering in. Och då händer saker. Jag pratade med några som bor runt och arbetar runt om Slitehamn. Och de flesta tyckte att det är väldigt bra. Förra gången då hände grejer. Vi fick ju vissa pengar. Men vissa hävdade också att kajen kan ju inte användas.
Absolut. Och visst finns det en stor lokal logik i det. Samtidigt kan jag säga att är det några som brukar uppvakta mig som försvarspolitisk talesperson om det säkerhetspolitiska läget, så är det gotlänningar. Så att om man tycker att det är besvärligt och ställer krav på närvaro, då kan man inte sen plötsligt blunda för när det just gynnar den egna kajkanten. Blekingebor är likadana. Så att, och det är naturligtvis så att det är min roll att ta det nationella perspektivet. Jag kan förstå och har full respekt för den utifrån ett strikt Slite-perspektiv och ett strikt Karlskrona-perspektiv som argumenterar för sitt just kajkant. Men sett ur ett svenskt nationellt intresse, då väger den ena vågskålen väldigt tung gentemot den andra. Och det är på samma sätt varför man ska förklara varför det kommer att vara flygbuller kring vissa flygflottiljer. Ja, det är klart att det drabbar de enskilda markägarna i närheten, men det är rätt och riktigt utifrån ett svenskt perspektiv. Och det är naturligtvis därför vi har en riksdag. Vi måste göra den här typen av avvägningar. Och därför så, jag säger inte att det är fel, men jag säger att i förhållande till de andra intressena, då måste det nationella intresset väga tyngre.
Mm,
absolut, jag kan bara hålla med om så här. Så mycket av det jag tänkte säga. Men den siffra jag har hört är 50 miljoner som kommunen kommer få in direkt från att Gazprom får tillgång till hamnen i Slite. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt liten summa i förhållande till de...
9 miljarder.
Ja, exakt.
Euro.
Exakt. Euro till och med.
Ja, inte kronor.
Så... Man får se det stora och se lite över det lilla i det här, tycker jag.
Men jag undrar ändå, eftersom det var så stor motstånd mot att någon skulle tacka nej till att de ska kunna bygga två nya gasledningar. Så hur säljer ni som politiker till befolkning på Gotland att vi kommer tacka nej till det här? Vi kommer att fatta ett nationellt beslut utav säkerhetsintressen.
Alltså,
hur kan man förklara det till kommersiella aktörer som säger att det är ju jättebra? Jag menar, Vintasal har ju också, Juniper är ju verksam i Sverige också. Så det finns många sammanlänkade intressen i de där områden.
Absolut, och du måste göra det. Alltså, absolut. Och jag kommer verkligen att stå upp för detta. På samma sätt som man till exempel kan förklara för kommuner i vissa fall att det går inte att bygga därför att man har en flygflottilj och det lägger ljudrestriktioner över områden. Och då är det så att jag förstår att de vill bygga, men jag förstår också att vi har ett nationellt intresse att ha den flygflottiljen eller ha den förbandsverksamheten eller ha det skjutfältet. Och då är det så, givet det läge vi har, så väger de nationella intressena mycket tyngre. Men självfallet så ska nationella politiker finnas där och förklara det. Och som av en tillfällighet så tänker jag träffa Moderaterna på Gotland imorgon och verkligen förklara det. Nu tror jag inte att jag kommer få något större motstånd från Gotlands Moderaterna, men finns det någon där så kommer jag förklara och också förankra.
Jag vill ändå pressa på mig just det att det handlar ju inte bara om att förklara rent rationellt varför Stockholm fattar ett beslut som inte gynnar de som bor på Gotland. Man måste ju kunna komma med någonting för att, har du varit i Slite?
Absolut, jag var där och tittade på när man byggde den första.
Har du varit där nyligen?
Nej, jag har inte varit där på något år nu.
Du borde åka till Slite och sen förstår du kanske också varför man verkligen bryr sig om att något ska hända, för att när det är Nord Stream som kommer, då händer någonting i den där biten av ön. Det är ingenting.
Absolut.
Så att bara förklara att det här är i nationella säkerhetsintressen kommer inte räcka till, i min uppfattning. Så hur kan man faktiskt förklara och övertyga dem att det här är ett bra beslut för Sverige och även för Gotland? För att de som bor i Slite tycker inte att det är så kul hur det är just nu i Slite.
Du får nog jobba lite med Moderaterna. De har än så länge sagt nej till Gotland. Det är ju svårt, såklart. Den nya Nord Stream-kabeln, det skulle ju såklart ge direkta intäkter och aktivitet i Slite som man inte kan se eller få om vi säger nej. Eller om den inte byggs, helt enkelt. Det är ett dilemma liksom, hur man ska förklara detta. Jag har väl ingen lösning direkt på det. Försvaret måste vi satsa på, tycker vi till exempel. Och då blir det mer aktivitet. Det är ju alltid någonting att glädja sig åt här på gruppen.
Nej, men jag förstår Sliteborgarnas då vilja.
Jag har ju också varit där.
Ekonomisk investering, därför att det är ju en bygd med få jobb och arbetstillfällen. Det tillför den lokala ekonomin pengar. Jag förstår den drivkraften, att man tycker att det är positivt. Men här så får ju Hans Wallmark övertygade Moderaterna med att säga då att med de försvarssatsningar som jag hoppas på att Hans Wallmark kommer med sig så småningom, då så innebär det faktiskt också nya arbetstillfällen till Slite som väl kompenserar det.
Nej, och det är ju den här typen av avvägningar. Jag var för 2 månader sedan och besökte Visby och tittade på det område där vi nu ska bygga upp stridsgrupp Gotland. vilket handlar också om planprocessarbete och så. Och det är klart att det finns ju grannar i närheten av det som där vi nu bygger upp ny försvarsmaktsverksamhet som inte är glada, och det finns de som också vill överklaga och så vidare. Och det är klart att det blir avvägningar. Ja, det är klart att det kommer finnas de som säger att nej, jag vill gärna ha förbandsverksamhet på Gotland men inte på min bakgård. Och det är klart att då måste vi göra den här typen utav avvägningar. Återigen, jag säger inte att de har personligen fel som tycker det är bra att det kommer satsning och investering i slite och att det kommer jobb. Men det måste vägas mot annat. Och då tycker jag ändå att sammantaget bilden är väldigt entydig. Och jag hoppas också att Sverige tar en tydlig position i europeiska arbetet just för att driva igenom att man av den anledningen borde säga nej.
Och här skulle ju Region Gotland kunna kliva in och faktiskt hjälpa Konungariket Sverige att ta det ansvaret genom att säga att ja, men vi är inte intresserade av att göra affärer på de här villkorna i den här situationen.
Ett kort inlägg bara kring det som jag förstår från att ha pratat med några stycken där som tyckte att det var en jättebra idé med gasledningen. När man ser, när man verkligen tittar på just den där, om vi kan få upp det igen. Man tittar på just hur kajen ser ut. Det är ingenting. Jag blev personligen chockerad. Jag hade en förväntning där det finns liv. Det finns någonting där. Det är ingenting. Det är cementfabriken där. Helt tomt. Ingenting vid kajen. Den där apotekarkajen. Och sen undrar man, vad hände egentligen med just de pengarna de fick? Så problemet är ju att det är kortsiktiga investeringar som kanske det händer lite saker. Vissa rör transporteras upp och ner. Så under en viss tid händer saker. Men det verkar ju inte ha varit någon långsiktig investering från kommunens håll. Och det är ju egentligen det som jag skulle förvänta mig skulle jag bo där. Att när man kommer och säger, ja, men nu ska ni inte ens få det där. Att det finns något hållbar, långsiktig investering i verksamheten där. Det är, egentligen är det jättefint. Turister, affärer, det finns ett sjöhistoriskt museum där. Men det händer ingenting för de som bor där. Så där är det ju egentligen där man skulle kunna tänka sig istället för att bara förklara att beslutet är viktigt för Sveriges säkerhet. Vilket, det menar man, bryr sig visst om att vara säker, men det räcker ju inte till.
Nej, men där tycker jag att Patrik har en stor poäng att Region Gotland och naturligtvis berörda parter naturligtvis måste fundera på den här delen. Mitt intryck är när jag träffar gotlänningar och blekingebor i synnerhet, så finns det en stark försvarsvilja och det finns en stark medvetenhet vad Ryska federationen står för och det kraftigt försämrade normalläget som etableras över Östersjön. Då kan man inte å ena sidan säga det och å andra sidan säga att vi ska bortse ifrån det. Utan då får man ju liksom bestämma sig. Det finns ett annat sådant projekt som är på uppåt seglande som det säkert kommer att finnas en konflikt mellan lokala intressen och det nationella. Och det är ju Blekinge också när det gäller vindkraftsetableringen. Nämligen möjligheten att bedriva övningsverksamhet, provverksamhet för kockups och en del annat. Och det är klart att då måste man, och det finns ett väldigt kritiskt betänkande nu från Försvarsmakten om det. Och jag tycker att det är väldigt viktigt att vi tittar på det här. Jag kan förstå att blekingeborna ser jobb och möjligheter i vindsnurrorna ute i Hanöbukten. Men vi måste också se vad är de nationella intressena. Och då är det så att jag som försvarspolitiker måste betona och understryka de nationella intressena. Och jag vill verkligen vara klar med en sak, och det är att det är ett kraftigt försämrat normalläge i Östersjöområdet. Vi kan inte bortse från de försvars- och säkerhetspolitiska utmaningar vi står inför.
Mm. Absolut, det är ju en uppgift för Region Gotland att förses lite med aktivitet. Och återigen det här med Blekinge. Alternativet för marinen att öva där med målflyg och annat som måste upp när vindkraftverken ska upp, det är ju att ta sig hela vägen upp till Stockholm egentligen, och det kommer ju synas på skattelappen hos Blekingeborna också. Så det är kanske svårt, som jag sa tidigare, som andra sagt här, att se det goda i att säga nej till vissa satsningar, men på det större så är det ju gott, och det är alltid svårt att förmedla en sån bild tyvärr.
Mm. Bra. Kanske vi kan ta några frågor nu. Just nu är vi ju på Gotland. Och jag tycker att det är ganska unikt seminarium som handlar EU och samtidigt också Gotland. Har du några frågor?
Får jag göra en poäng till som kanske ligger lite för, men ändå som har att göra med arrangören. För det här är ju Sverigesternas förbund. Jag tror också att det här är viktigt. Sveriges position i förhållande till vår relation med Estland, Lettland och Litauen. Och också vår insikt i att vår säkerhet är så oerhört djupt involverad med vad som sker i Östersjöområdet i allmänhet och vad som sker i Estland, Lettland och Litauen i synnerhet. Jag tror att det är viktigt och att det är en insikt som borde prägla arbetet mer både på svenska UD som svenska försvarsdepartementet, nämligen hur vi nu verkligen är liksom ihoptvinnade. Och av inte minst det anledningen så finns det anledning att visa en större aktivitetsgrad från regeringsnivå även från Sverige.
Yeah. Jag bara tänkt på det här med om man nu skulle motsätta sig Nord Stream 2 och så här. Det motsattes ju aldrig Nord Stream 1 egentligen. Jag menar, det var debatt om det, men dåvarande regeringen Reinfeldt liksom avfärde nästan det här med, ja men vi får tänka, det är precis det som har tagit riktigt här, att vi får tänka företags liksom, ekonomiskt och marknadsmässigt och sånt här. Vi får inte till och med vad de sa, lägga oss i det här i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Men nu är plötsligt så ska man göra det. Och jag menar, då blir det ju, om man inte gjort det från början, då har man ju nästan mält sig ur att kunna fortsätta att göra det nu. För det är egentligen samma typ av ledning. Och
får jag lägga till någonting till just den där kritiska synpunkten, vad hände förra gången? Vi har Världnaturfonden WWF som klagade väldigt starkt mot remissvaret lämnade de in till de nationella myndigheterna 2009. Där de sa gasledningens miljöpåverkan blir sannolikt värre än vad Nord Stream angett och flera av företagets bedömningar måste revideras och den förväntade graden av påverkan uppgraderas inom flera områden. Och samtidigt häftade de också att Nord Streams miljökonsekvensutredning har en gängse metoden att inkludera, har inte använt metoden att inkludera det värsta scenariot. Den bygger istället på resonemang som ur vetenskapligt perspektiv kan liknas vid vilda gissningar, vilket i vissa fall leder till direkt felaktiga och missvisande antaganden, säger generalsekreteraren av WWF. Så det var underlaget för regeringens beslut 2009.
Det som var skillnaden, om jag nu kommer ihåg det rätt, för jag var rätt engagerad i den frågan då också, det var ju då att den svenska regeringen hade som sista myndighet att pröva detta i enlighet med Espo-konventionen. Och då kunde man ta strikt miljöskäl som grund för det hela. Sen kan man väl säga att just den där den kritiken, det finns ju egentligen ingen som har kommit med kritik mot den här gasledningen just för miljöskäl, att den ligger på botten. Jag tillhör de som också anförde det, men det är ju inte där kritiken har funnits, utan det är ju snarare utav säkerhet och försvarspolitiska skäl. Det vi nu säger är ju att detta blir en EU-fråga, därför att skillnaden mellan nu och då, det är dels att vi har EUs energiunion. Det är dels att vi ser Tysklands allt större beroende utav rysk gas. Och för det tredje, vi ser ett helt annat ryskt agerande än när frågan prövades och när den bereddes. Så att det finns flera saker som är nya faktorer. Men det är därför jag tycker att det är EU som ska säga nej till ledningen.
Men alltså, redan då började man prata med också om de här säkerhetsaspekterna.
Absolut.
Okej, ryssarna hade inte invaderat Krim och allt det här, va? Men liksom, initierade bedömare såg redan då vartåt det liksom backade här. Och redan då, så, om vi pratar om Tysklands beroende, så kommer det bli ännu mer beroende om man bygger Nord Stream 2. Ja, men det var ju precis det man varnade när man byggde Nord Stream 1. Mm. Att då hamnar Tyskland i det här stora beroendet som man, ja.
Absolut.
Totalförsvarets forskningsinstitut, Robert Larsson, skrev 2 inlägg i just den här debatten. 2 väldigt gedigna rapporter om just påverkan och säkerhetsaspekten. Och hur gasen och olja stängdes av till många öst, central- och östeuropeiska stater, inte västeuropeiska stater. Det är ju det som inte ens Lars Å. Grönstedt häftar. Han häftar ju, ja men man har ju aldrig avstängt gasen till Västeuropa. Ja, just det. Till Västeuropa har man inte gjort det. Men mönstret fanns ju redan. Och det kommer ju också efter just Georgienkriget, att man fattade ändå beslutet. Och det var Carl Bildt idag också tillsammans med president Ilves och kollegan Sikorski som insåg att beslutet var fel att normalisera relationen direkt efter, en månad efter Georgien Ryssland-kriget eller Ryssland-Georgien-kriget börjat.
Jag tycker det fanns väldigt goda argument att säga nej redan då.
Ja, tycker
jag. Att,
jag skrev honom också.
Precis, missförstår mig på inget sätt. Jag tycker det fanns väldigt goda argument. Mm. Men det man då hade att pröva och det som var den svenska regeringens hållning, det var att man strikt hade att pröva genom Esbo-konventionen. Då kunde du säga nej utan strikta miljöskäl. Den svenska regeringen och dess miljödepartement gjorde då bedömningen att det fanns inte de skälen. Men återigen, absolut trots. Jag tycker också att man redan då kunde anföra säkerhetsskäl. Det som nu är det annorlunda, det är att nu kan EU också utifrån energiunionen på ett helt annat sätt pröva och till det addera de här ytterligare skälen. Mm. Så är det, alltså det är på den punkten en skillnad mellan nu och då.
Men det är inte energiunionen i sig, det är tredje lagstiftningspaketet.
Ja. Jag har bara snabbt svar, fel då, fel nu.
Okej, okay. Det finns väl också rättsliga problem som fanns då att med internationell havsrätt att det inte gick att stoppa, men nu är det väl ny ekonomisk zon eller angränsande zon.
Nej, men nu finns det tydligt i lagstiftningspaketet. Inte energiunionen, där EUs interna gasmarknadsdirektiven som gäller, vilket är det så kallade tredje lagstiftningspaketet, vilket Ryssland har tagit EU till WTOs skiljedomstol eller så, något sånt. I vilket fall, det är det som gäller. Det är inte energiunionen, det är inte det politiska målet att man ska ha fler leverantörer. Det är faktiskt lagstiftning som finns som beslutades efter att Nord Stream 1 byggdes.
Och till det så ska man också komma ihåg att vid den tidpunkten så diskuterade vi dessutom baltkabeln mellan Sverige och Baltikum. Alltså, så att det fanns, det var lite grann en annan miljö vid den tidpunkten. Men jag tycker att Patrik sammanfattade det där rätt väl.
Ja. Mm. Mm. Jag
hade hört en kommentar att det finns en tydlig miljöaspekt i att bygga gasledningar som då infrastrukturellt bygger in oss i beroende av fossil energi när vi borde gå en annan väg. Det är mest en kommentar. Det jag vill fråga om...
Och det är väl klokt att en miljöpartist framför dig.
Men alltså, det som känns som vi i det här rummet är alla överens om, det är de säkerhetspolitiska riskerna. Att de är stora och vem kan då göra någonting åt detta? Vad kan regeringen göra? Ligger det på kommissionen? Ligger det på EU-parlamentet? Vad kan göras rent konkret för att...
Det finns flera olika. Jag har några kollegor också i Storbritannien som har sagt att å ena sidan har man EUs lagstiftning, vilket är energimarknadslagstiftning. Å andra sidan har man också folkrätten. Och det finns vissa som också hävdar att på grund av Rysslands annektering av Krim och det olagliga krigföring i Östukraina, att det är själv nog att faktiskt ta det till den internationella folkrättsstriden och säger att på grund av detta kan man inte tillåta ett stort projekt där ryska staten äger det så kallade kommersiella bolaget Gazprom. Det är ju statligt kontrollerat. Det är mer än 50% som ryska staten äger. Så att man kan... det är Alan Riley som jobbar på London City University bland annat, men andra också i Bryssel har hävdat att det är så att man kan breda ut liksom utmaning, man kan utmana det på flera olika planer. Jag tycker ändå att det är lite tveksamt att man skulle gå så långt, men samtidigt är ju faran med det som jag har fått höra under de senaste kanske 12 månader är att ja, men det är nog Bryssel som kommer att lösa det här. Det är nog Bryssel som kommer att besluta. Men då får man inte glömma bort att ja, det finns lagstiftning å ena sidan och sen finns det väldigt starka politiska påtryckningar också. Och när jag får uppleva att Tysklands representanter kommenterar att ja, men det här seminariet, det kändes ju liksom sådär att man kunde tillåta att Tysklands gasledningsprojekt kritiseras på det här sättet. Och andra har fått höra i Bryssel och andra EU-medlemsländer, ja, men det är ju Tyskland som i slutändan kommer vara avgörande. Så om Berlin vill någonting, då får ju kommissionen bara ge efter. Och Och det är ju absolut också ett problem. Så att förlita sig i Stockholm på att nu är det bara Bryssel som kommer att stoppa det. Eller att förlita sig i Berlin på de som kritiserar gasledningen. Och det finns också många bland de kristdemokrater och också bland socialdemokrater som kritiserar projektet. Inte öppet, men de finns. De förlitar sig också på att ja, men kanske är det Sverige som kan stoppa det här. Eller så är det kommissionen som kan stoppa det här. Eller så faller det på att det inte är kommersiellt lönsamt. Men det är ju ett jätteproblem att bara som politiker beslutsfattare förlitar sig på att andra ska stoppa det här.
Två korta anekdoter. En som har att göra med lobbying och vilka resurser som Nord Stream konsortiet har lobbymässigt. När jag gjorde inslag om den förra gasledningen så är den enda gången som det har inträffat att jag som då reporter, och jag har hållit på med journalistik i olika former sedan 1988, blivit uppringd ett par timmar senare från en PR-konsultfirma i ett annat land och frågat vad var det här för intervju, med vilket syfte, när kommer det att sändas, var och hur. Jag har aldrig åkat ut för det förut, jag har åkat ut för det en gång och det var Nord Stream. Det säger någonting om vilka resurser och vilka prioriteringar som finns kraftmässigt i det här projektet. Den andra saken som jag bara ville lyfta lite kort. Vi har faktiskt en minister i regeringen som har varit ute och uttalat sig mot Nord Stream och anser att den borde stoppas. Och det tycker jag ska bli spännande att följa regeringen här. För det är ju Peter Eriksson som har varit ute och sagt det i egenskap som Europaparlamentariker. Så att det kommer att bli spännande att se.
Får jag också... Jag tycker också att om man ser tillbaka hur det var med ettan jämfört med tvåan, så vill jag också hävda, precis som du också var inne på, att det var ett, även om vi hade en rätt stor diskussion i Sverige, så var den rent europeiska mycket mindre än den är nu. Däremot så är jag själv förundrad över egentligen både nu och då att det finns väldigt få tyska politiker som öppet kritiserar. Jag har ju själv förhandlat för Moderaterna ett antal år i EPP-familjen och det är, man får använda mikroskop för att kunna hitta ens en kritisk antydan. Men det som möjligtvis sker nu är att det är fler utav de andra grannländerna, inte minst Estland, Lettland, Litauen och fler, som nu verkligen engagerade. Och därför tror jag, precis som du själv säger, jag tror att man ska gå fram på flera täter samtidigt. Det handlar både om att påverka i Bryssel, därför att i syvende och sist blir det en politisk bedömning, men också använda våra kontakter och relationer med Berlin. För det jag säger, detta är i grunden i Tysklands eget intresse att inte lägga alla gasäggen i en och samma ryska korg.
Men ett jätteproblem som jag också skulle vilja få höra från er, hur ni resonerar kring det, är ju att många hävdar att just handel ska ju skapa stabilitet och att det är väldigt viktigt just i en tid med stor säkerhetspolitiska motstridigheter och överlag många kränkningar, många möjligheter för att konflikten verkligen eldar på. Att då är det ännu viktigare att utveckla handelsrelationer. Och ledarskribenten till Dagens Industri hävdar ju också att man i Sverige bör inte sätta sig emot tyska intressen.
PM Nilsson.
För att hur ska man då se på Sverige som samarbetspartner? Och andra sidor också, kan inte just de här handelsrelationer mellan Tyskland och Ryssland hjälpa stabilisera läget? Hur resonerar ni? Och sen kan jag säga vad jag tycker.
Absolut, det är så att om bygget stoppas så kan det förstärka den känsla som Kreml piskar upp av vi mot dem, tror jag. Och det är ju så, det är ju känt att handel mellan länder, det skapar ju avspänning, men det bygger ju också på ett demokratiskt Ryssland. Jag låter Hans utveckla vidare.
Nej, men alltså, dels är det så att det är precis som du säger, att det är ju det tyska argumentet, att det finns ju en, ska vi säga, det finns en tysk skuld fortfarande gentemot Sovjetunionen och Ryssland som man också är beredd att utnyttja från rysk sida. Det är ju en del av förklaringarna till Putins och Merkels samtal. Och det här är en del i att man är så besatt av idén om att man ska involvera Tyskland och Ryssland med varandra. Och i grunden är naturligtvis affärsrelationer väldigt bra, precis som du är inne på. Men du gav själv svaret. Gazprom är inte ett vanligt bolag. Det här är inte ett Shell Company eller ett OK eller något sånt. Utan detta är ju av Ryska federationen statskontrollerat. Och det gör att man nog måste inse att Ryssland är inte ett vanligt land. Det är inte som vi andra. Utan man har andra... det ingår på ett helt annat sätt i det ryska totalförsvaret. Att man använder de här olika delarna. Och det är på samma sätt. Jag tycker inte att sanktioner är normala. Men jag är en varm vän av den sanktionspolitik Europa har gentemot Ryssland. Därför att det är nu det gäller att markera. Så att, jag tror att det är viktigt för oss att, och det är det Ryssland gärna vill göra. De vill ju att vi ska tänka på att ja, men Ryssland är ju som Sverige eller som Holland eller som Spanien. Men det är det inte. Ryssland har visat genom sitt agerande att det är ett annat land. Då måste vi behandla det som ett annat land.
Och de 10 länderna i östra Europa har ju historiska erfarenheter, vissa mer och andra mindre, av vad som händer när Ryssland och Tyskland gör upp över huvudet på dem. Så att den biten finns ju också att beakta.
Men de som häftar att säkerheten gynnas genom ökad handel, de häftar ju att just handel utvecklar kontakter mellan människor som annars skulle misstro varandra. Är ju just det som också Lars och Grönstedt skrev som svar på dina partikollegor. Och där måste man ju undra om det är verkligen sant. För att vi har ett statligt ägt storbolag och sen har vi stora privatägda bolagen. Så hur kan man tänka sig att det hjälper relationer mellan enskilda människor i Ryssland och i västeuropeiska länder? Det där faller ju logiken i min uppfattning, att hur främja just de där stora projekten, relationer mellan europeiska länder och Ryssland. Och när man, då kan man igen se på lite. Hur gynnar just idag faktum att de var involverade i byggprocessen? Det ser inte så roligt ut i Slite efter att man har haft det där projektet engagerat i på Gotland. Så det är bara en fråga, hur resonerar man då med vilka typer kommersiella relationer skulle kunna främja stabilitet? Finns det någonting överhuvudtaget som man kan göra för att återskapa den här känslan av tilltro?
Absolut, vi har ju affärsverksamhet och ett utbyte med Ryssland. Jag tycker det är fullt rimligt. Men det här är ett projekt som måste vägas i ljuset och med andra vikter. Det handlar ju inte heller om vilket skogs- eller pappersmassakontrakt som helst. Det handlar som du själv nämner om 9 miljarder euro.
Och 50 år.
Vilket det är något helt annat. Det går liksom inte att betrakta det som vilken handelsrelation som helst. Det här får helt andra implikationer. Och då måste man också väga in andra saker. Och det har jag försökt lyfta fram i den här diskussionen. Därmed inte sagt att det inte finns, men återigen som du själv lyfter fram, det finns säkert ärbara goda argument utifrån ett slitet perspektiv. Men jag försöker nu anföra andra argument och då får man väga dem emot varandra. Och då tycker jag det entydigt talar för i en riktning.
Mm. Nu har vi bara tid för en sista fråga. Om det finns.
Eftersom säkerhetspolitiska frågor är ju rätt så relevanta vad gäller gasledningsprojektet, så tänkte jag också lyfta fram att man kan kanske fundera lite mer på själva byggprocessen. För att ibland känner jag att diskussionen kring gasledningsprojektet först som om gasledningar är redan liksom falla på plats, helt färdiga. För att hela diskussionen som hoppar över miljöaspekterna, hela diskussionen som faktiskt hoppar över vad det skulle betyda för flottan i Sverige, även Tyskland, även Danmark, Finland, alla länder drabbas ju av gasledningen som drar ju hela vägen från Ryssland genom hela Östersjön. Vi har just nu mycket transport, mycket trafik redan idag genom hela Östersjön. Just den där sträckan där de två nya ska dras också. Men idag är ju inte exakt samma läge som några år sedan när de första två gasledningarna byggdes. Då behövde ju Östersjöländernas flotta inte öva på samma sätt som tidigare. Då var det ju lugnt. Då var det ju timeouten. Då avvecklades ju fortfarande allt. Både i Tyskland, i Danmark och i Sverige. Och även i viss mån i Finland och de baltiska staterna och Polen. Så alla drabbas ju också samtidigt av det. Så det finns också konkreta, praktiska, säkerhetspolitiska frågor som man måste besvara, som inte jag kan besvara. Jag vet inte riktigt hur man rör sig. Men redan projektet som du lyfter fram med vindkraftverken som ska nu byggas i bukten, det drabbar ju också Försvarsmakten. Mm. Så bara sunt förnuft säger att det här kommer ju drabba Försvarsmakten på något sätt. Och eftersom byggperioden nu ska förkortas genom att bygga samtidigt båda två gasledningar. Förra gången byggdes den ena klar och sen började man med den andra. Nu ska man bygga båda två samtidigt. Och min fråga som nyfiken forskare är, varför är det egentligen så att man inte alls använder Kaliningrad? Varför har Kaliningrad ingenting att göra med just hela byggprocessen? Varför måste det vara Gotland? För att hela logistikkonceptet som man förklarar från Nord Streams sida bygger på att alla olika baser ska inte vara längre ifrån byggbanan än 150 kilometer. Men när jag tittar på kartan, då måste det ju inte nödvändigtvis vara Gotland. Varför inte Kaliningrad? Det ligger ju mitt i. Då behöver man inte ens söka tillstånd. Då behöver man inte ens övertyga Sliteborg eller de i Stockholm att det här är en jättebra idé.
Man kan spara in 50 miljoner också.
Ja. Exakt. Så det är någonting som jag verkligen undrade över en lång tid. Och där kom jag fram till att det kanske inte är en slump. För att ofta när det gäller Ryssland är sådana saker ingen slump.
Precis.
Och när man också ser på var gasledningen kommer in i Tyskland och att man nu ska förändra dragning av gasledning till Östluga. Nu ligger det inte längre vid finska gränsen, nu ska det ligga vid den estniska gränsen, inte så långt ifrån Narva. Och i Tyskland ligger det väldigt nära den polska gränsen. Och ni som vet var NATO har högkvarteren vet också vad som ligger där. Så jag undrar verkligen om det är en slump eller om det kanske också ingår i din bredare planering. Det andra som jag undrade över vad gäller Kaliningrad är också att Kaliningrad egentligen måste också försörjas med gas. Mm. Men man vill samtidigt bygga flytande gasterminal nu utanför Kaliningrad. Men just de första två gasledningarna leverera rysk gas. Det är rysk kontrollerat. 51% är Gazprom i de första två gasledningarna. Kontrollen.
Så det
undrar jag över hur det egentligen passar ihop med att den egna gasen, Nord Stream, ska vara så jättebra för alla. Men varför vill inte Kaliningrad, varför vill inte Kreml själv använda det om det är så jättebra? Så det är bara frågor som jag vill ge till er att fundera på.
Ja. Jag tänkte bara säga och avsluta det här med att det är jättebra att diskussionen och debatten har börjat. Och tusen tack för Liberalerna som, eller egentligen, det var Patrik som var först. Som började med artiklar. Och sen kom Liberalerna och nu kom vi också Moderater. Toppen. Vi måste fortsätta det. Och därför har vi ju Twitter och Facebook och allt sociala medier också. Där vi kan just lyfta upp olika frågor. Och se helhetsperspektiv och den stora bilden. Att det är inte bara Gotland och det är inte bara Sliteshamn. Det är mycket större som vi måste värna. Och till exempel Sverigesternas förbund har ju tagit fram en sån flyer. Och när jag var på Fårö och satte upp där några, då kom en kille mot mig och sa, hetsa inte. Men det var inte meningen. Det var meningen att ta fram några argument och just att stimulera debatten och diskussion. Och jag blev väldigt, väldigt förvånad att en kille som i min ålder säger att jag hetsar när jag försöker stimulera debatt. Tusen tack till alla som tog den tiden och kom hit. Vi fick svar från Peter Hultqvist igår att egentligen Nord Stream har inte lämnat in den offentliga ansökan. Vi får se hur det går. Och det var ju intressant som också Carl Bildt sa igår. Kan du repetera hans ord?
Men först, hans första spontana reaktion på vår flyer var att det här är nog inte riktigt avgjort än. Så det var...
Ja.
Och sen, kan man skicka med det som Russia Today alltid säger, question more. Ställa frågor över saker man undrar över, liksom varför det här och det här och inte alternativa dragningar och varför just det, i havet och inte på landet. Och...
Tack så mycket!
Tack, tack!
Och bra en grej!
Tack, tack!
Tack!
Det är Lars som mycket.
Jag fick göra det lite kluven.
Jag är emot det.
Det finns några som